Det här är P1 Kultur. Vilken blir kulturlivets roll i beredskapstider? Just nu pågår Arctic Arts Summit i Umeå och där kretsar några seminariepunkter kring just det. Hör Norges kulturminister som just nu satsar stora medel på kulturen för att stärka landet. Och möt konstnären Amund Sjörli-Sveen som undrar vad som händer med den konstnärliga friheten när kulturen ska vara en del av beredskapen. Jag heter Lisa Bergström. Totalförsvar, beredskap och kultur. Plötsligt säger vi de orden i samma andetag. Kultur och krig. I Ukraina i veckan bombades Petjerska-klostret som byggdes år 1050. Och vi har sett dramatiska bilder på den brinnande kupolen. Och det är ett exempel på hur kultur förstörs i krig. Också Charkivs konstmuseum skadades. Och det är ofta ett medvetet val att i krig förstöra historiska viktiga byggnader som museer och bibliotek. Som i Bosnien på 90-talet, där förstördes biblioteket i Sarajevo under den serbiska belägringen. Men bortom byggnaderna så kan det fria kulturlivet och den konst som inte ryms i ett museum också bli hotat i ett krig. Och de senaste åren har det talats en del i Sverige om krig och kultur. I riksdagen i maj så hölls ett öppet sammanträde i frågan med försvarsutskottet och kulturutskottet. Och just nu i Umeå pågår Arctic Arts Summit, där krig och beredskap är en av seminariepunkterna. Emma Engström, hej!
Hej, hallå!
Du är kulturpolitisk kommentator här i P1 Kultur inför valet och du har också följt den här frågan. Så Emma, hur blev det så här att vi pratar om kultur och beredskap i samma andetag?
Ja, du har ju varit inne på det viktigaste, alltså allt som har hänt i omvärlden från pandemin och framåt. För att, som du är inne på, Rysslands krig mot Ukraina, kulturarvet har varit en tydlig måltavla. Och, men redan under pandemin så visade ju säg att hela kultursektorn är ju känslig. Den kan krackelera, den kan försvinna om man inte går in med stöd när publiken uteblir. Och den här erfarenheten, den gjorde att många började fundera över också hur viktig kulturen är i kris. Och att också att det så här, avvikelser från det normala, hur man brukar göra, det kanske både är nödvändigt och möjligt då. Mm. Och sen gick vi med i NATO 2024 och så kan man väl också se att, tycker jag i alla fall, när man hör folk prata om kultur och försvar i samma andetag, att det är en allmän värderingsförändring som har hänt som gör att vi liksom buntar ihop de här två. Och så är ju kulturen också en del av totalförsvaret numera. Så att 2023 ungefär börjar det här dra igång ordentligt.
Men hur märks det att det har dragit igång ordentligt?
På en massa sätt ju. Det är väldigt mycket energi i den här frågan märker man. Det är många som tycker det är väldigt kul att prata om det. Det pågår ju internationella samarbeten. Du var inne på Arctic Arts Summit som ju pågår för fullt. Sverige tittar på Finland. Finland tittar mot Baltikum när det gäller förebilder. Försvarets fältartister utbildar. Sen 2024 återigen kan man bli fältartist. Myndigheten för civilt försvar har lagt till kulturarv på sin lista över de viktigaste samhällsfunktionerna. Det är bara en av många saker som pågår just nu. Det utbildas förare för att kunna forsla undan hotat kulturarv. Riksantikvarieämbetet har fått ganska mycket extra pengar för åtgärder för starkt civilförsvar. Och så står det ju då i själva grunden till hur Sveriges plan för hur samhället ska rustas för krig och kris till och med 2030, alltså propositionen Totalförsvaret 2025-2030, så står det där rakt upp och ner, tror jag för första gången eventuellt, hur ett livaktigt och fritt kulturliv bidrar i händelse av krigsfara och krig. Mm. Att återupprätta då, eller upphålla en normalitet i vardagen och utöka människors uthållighet och så. Så att det här händer på alla plan kan man säga.
Och i maj nu så var det ett öppet sammanträde mellan försvarsutskottet och kulturutskottet som du bevakade lite.
Ja, och där kunde man verkligen höra den här värdeförskjutningen som jag pratade om. Nämligen att kultur har på något sätt blivit ett vapen nästan. Jag hörde bland annat Fredrik Pedus som är kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Han pratade om det på det här sammanträdet i riksdagen. Och han sa då att kultur och försvar hänger nära ihop. Vi kan höra.
Vid en första anblick så kan man ju tycka det att konstnärer, kanske framförallt de fria grupperna, ligger väldigt långt ifrån en försvarsmakt. Visuellt är det måhända så, men tillsammans så är vi ju oerhört viktiga aktörer båda två i att bygga ett starkt samhälle. Konsten, oavsett om det är scenkonsten eller artefakter, bibliotek och kultur i stort, betraktar sig ibland som värnlös, som den som alltid behöver skyddas. Mm. Konsten är inte värnlös, konsten är väldigt stark. Och vi har ju sett det i alla konflikter i modern tid, och vi ser det nu. Konflikten i Ukraina, vi ser det även där konflikter inte ännu har resulterat i krigshandlingar. Konsten är en väldigt, väldigt stark faktor. Mm. Och man ska sluta se konsten som värnlös och som en mjuk del av samhället. Det finns väldigt mycket kallt stål också i konsten. Mm.
Kallt stål också i konsten, sa Fredrik Pedu där. Emma, du följde sammanträdet. När man lyssnar på politikerna annars som talar om de här frågorna, vilket kulturliv är det man vill försvara?
Alltså jag tänker bara först att säga någonting om det här kalla stålet.
Ja, för det.
Väl, det kan man väl ändå se som ett bildligt så här, uttryck för ett vapen, alltså svärd, knivar. Och är det kulturen ska vara då, vapen? Men, nej, men det man vill skydda ju framförallt kulturarvet. Alla ansträngningar har ju gått i det så här långt. Gamla kulturföremål, byggnader. Det kanske också är enklast att vilja försvara på något sätt. Det som har överlevt så här, allt möjligt, kulturkrig eller tidens tand och sådär. Och det är ju också, man har inte kommit till frågan om den fria konsten och det som kommer i framtiden ännu. Där finns det fortfarande mycket att göra. Finns det till exempel ingen beredskapsmyndighet i bredare mening för kultur, utan bara för kulturarv då.
Du, det är ändå valår. Är den här frågan intressant där på något sätt? Skiljer sig, finns det någon inställning till den här frågan som skiljer sig mellan partierna, Emma?
Alltså jag tycker det är någon slags skriande samstämmighet över hela spektret. Det finns inga stora skiljelinjer, dock ändå skillnaden kring hur mycket pengar ska kulturen ha i fredstid och inte. Men också kanske möjligen skillnader i hur synen på hur kulturen ska användas när det väl, om det väl skulle bli krig. Jag tänker på till exempel för Moderaterna har ju drivit det här väldigt tidigt. De skrev i motioner redan 2020 om att kulturen ska vara en del av försvaret då. Och där skrev man just till exempel att kulturen ska ses som vapen i en ny och hård verklighet och sådär. Och en naturlig del i totalförsvaret. Så att Moderaterna har väl varit drivande, men det är ju inte som att det är någon som säger nej, vi tycker inte kulturen ska vara en del av totalförsvaret, som jag uppfattat det.
Stanna kvar, Emma Engström, för vi ska ta oss till Umeå nu och Arctic Arts Summit, där den här frågan har diskuterats. Helene Alm, hej!
Hej!
Du är på plats i Umeå, där det kulturpolitiska toppmötet äger rum. Vad pågår där? Ge oss en bild, hur ser det ut?
Ja, det är väldigt mycket folk ute på stan just nu. Det är ju varmt och skönt, och jag är på ett av de centrala torgen. På torget intill så har det börjat en jojkkonsert, och det mesta annars pågår på museer och borta i Folkets hus, panelsamtal och debatter och annat.
Ja, för Arctic Arts är en mötesplats som samlar kulturutövare och makthavare från länder runt polarområdet i norr. Ett område som är rätt geopolitiskt hett just nu. Folk kommer till Umeå från Kanada, Grönland, Norge, Finland och Island till exempel. Och fokus är urfolken. Men det berättade vi om igår. Men det pågår också möten om kultur i krig. Och det ska vi gå in i nu, Helene. För hur stor skulle du säga att beredskapsfrågan är där på plats på Arctic Arts Summit?
Jo, men det är ett antal programpunkter som handlar om det. Och även om hur de stängda gränserna till Ryssland påverkat kultursamarbeten och vänskaper i norr, till exempel.
Men konsten är i fokus och vi ska lyssna lite till ett evenemang du var på, hur det har låtit i Umeå.
Lejonet är en symbol för centralmakt, militärmakt, kunglig makt, brutal makt, huvudstadsmakt, Stockholms makt. Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Det är dags att avtäcka en annan helgedom. Renlejonet är vår nordliga sphinx, vår grip, lyckoamulett och skyddshelgon. Äntligen, mina vänner, står det nu en ren på Renmarkstorget i Umeå.
Ja, vad är det här, Helene? Äntligen står det en ren på torget.
Ja, det gör det, men det är ju inte en hel ren. Det är ett renlejon. En vit, det här var en performance igår på det här torget där jag faktiskt sitter nu. Jag har satt mig in till den här renen. Den avtäcktes då, en vit skulptur. Den liggande kroppen är en kopia av granitlejonen som finns utanför Stortinget i Oslo. Och ja, det finns väl liknande lejon i Stockholm också som maktsymboler. Men här har man kapat lejonhuvudet och ersatt det med ett renhuvud med horn. Det här är en del av ett konstprojektet Nordting som drivs av bland andra konstnären Amund Sjölisven. De kallar det en mobil folkförsamling och separatiströrelse som man säger för den arktiska kolonin. Amund är konstnär. Han växte själv upp i nordnorska Vadsö nära ryska gränsen och sysslat med de här maktfrågorna i många år i sin konst.
Amund Sjölisven alltså. Han deltog i panelsamtal där på Arctic Arts Summit och om kulturen i totalförsvaret, Helene. Och han har talat om de här frågorna förut och jag vet att du har intervjuat honom.
Jo, och han menar ju att just nu så är det extra viktigt att värna yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Ursäkta, inte minst då här i norr. För här har man ju alltid kämpat för att göra sina röster hörda och att bli inkluderade. Även nu när alla börjar känna sig hotade så är det extra viktigt.
Vi lyssnar.
Det är ett stort spörsmål, särskilt nu. Och nu känner ju alla sig ganska truet. Så det är klart, det här också bygger nationalt fällskap nu, sant? Man vill liksom hänga om nationen. Alltså det är ju det som är poängen med kunst- och kulturfältet, att vi ska, selv om vi nu är... känner oss truet, så ska vi inte mista synet att vi också måste ställa kritiska spörsmål till systemet som det är. Och fortsätta den diskussion om det öppna samfunnet och vad är det som trängs. De spörsmålen är lika centrala. Och det som sker när man får den typen geopolitiska trusler som man får nu i Norden, det är ju att, att det är väldigt lätt att ända mer beslutningar tas längre sör. Fordi att det blir dessa här nationella hänsyn. Så att då må man hämta ut malmen fordi att det är ett europeiskt säkerhetsspörsmål plötsligt. Men det blir ju lika viktigt att beslutningarna är förankrat i det område där folk lever och lever med konsekvenserna.
Vad kan konsten och kulturen ha för roll och betydelse då? Vad kan man göra? Vad behövs när det kommer till de här frågorna, de geopolitiska frågorna?
Kunsten och kulturen är ju en väldigt central manifestation av lokal tillstedeværelse. Det är folk, sant? Folk här, folk sina uttryck, folk sin musik, folk sin kultur, folk sina yttringar, folk sina festivaler. Så det är en måte att manifestera det lokala, de som bor här, vi som bor här. Och på den måten är det extremt viktigt. I ett säkerhetspolitiskt perspektiv, för att de lokala stämmorna ofta nedtones till fördel för typer som globala hänsyn. Och man ser det, inte sant? Du ser det med Trump på Grönland, du ser det med nordliga Kanada, du ser det hela vägen. Vi upplever en betoning av nationella intresser och vi ska vara lojal till det nationella projektet, den nationalstaten. I Nord-Norge så har vi ju haft genom väldigt många år kulturkontakt med Ryssland över gränsen. Den är ju nu slut. det accepteras, men det är samtidigt så att det upplevs väldigt annorlunda lokalt än det gör från huvudstaden.
Hur tänker du då?
Ja, det har varit väldigt många vänskap, väldigt mycket kontakt över den här gränsen som nu är totalt låst och lucket. Och det har fått konsekvens för många, många lokalt. Och så är det inte väl nödvändigtvis så att man önskar ett annat resultat, men det handlar om perspektivet man ser spörsmålen ifrån. Mm. Världen ser ju grundläggande annorlunda ut när du står i Norden om du står i en huvudstad i Europa.
Konstnären Amund Sjölie Sveen där, som var med i panelsamtalet på Arctic Arts om kulturen i totalförsvaret, Helene. Ja, han hade en del att säga.
Ja, och det var ju flera i det samtalet. Det var ju folk från Grönland, Kanada, Island och Norge också med det samtalet. Och de betonar i stort sett alla vikten av att just att det kan vara en vinst för nationen att stärka kulturen i norr. Att den här samhörigheten här uppe, kulturella och språkliga och så, den går ju över nationsgränserna, och att starka lokalsamhällen är väldigt viktiga i kris och krigstider.
Och den person som höll i inledningsanförandet på panelsamtalet om kulturen i försvaret var Anna McWilliams från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon är huvudförfattare till en rapport som kom i vintras som heter Den fria konsten i kris och krig. Att upprätthålla konstnärlig frihet och tillgång till levande kultur i Sverige under kris och krig. Det heter rapporten. Och du, Helene, du intervjuade henne och började med att fråga om hur det spända säkerhetspolitiska läget också märks för konst och kultur i det arktiska området.
Vi ser mer och mer påverkan på olika sätt, hybrida aktiviteter men också maktanspråk på olika sätt. Då ökar ju spänningarna, och det ser vi ju att det påverkar kultur. Vi ser framförallt hur man arbetar med olika narrativ, särskilt från rysk sida. Man försöker stärka narrativen om att det finns en förståelse mellan Norge och Ryssland där man slogs tillsammans under andra världskriget, och försöker liksom bygga den relationen mer genom olika narrativ i Nord-Norge framförallt, delvis också på Svalbard. Men vi ser också i Finland hur man har ett helt annat narrativ och där försöker liksom polarisera och skapa oro också genom historiska narrativ.
Men hur kan kultur och konst påverkas, eller vad kan de ha för roll i sådana situationer?
Ja, men vi ser både historiska konflikter och också konflikter internationellt att kulturen kan ju vara liksom en styrka, den kan föra oss tillsammans, den kan hjälpa oss att hantera trauma, men den kan ju också användas som propaganda, eller att man helt enkelt inte tillåter en viss typ av kultur. I sitt mest extrema så kan man ju se hur musik till exempel har använts som tortyrredskap.
Man har ju tagit upp mer och mer på senare år de här frågorna med det ökade spänningen i säkerhetspolitiken. Men ofta så har det handlat om kulturarv. Varför tror du att det är så?
Ja, men det finns nog flera olika anledningar. Dels så måste man förstå att också när totalförsvaret byggs upp i Sverige så man kan inte göra allt på en gång, det är helt omöjligt. Man måste börja någonstans. Jag tror att med kulturarvet så blir det dels tydligare, och det kom ju igång det arbetet framförallt efter den fullskaliga invasionen i Ukraina 2022. Och det är ju för att man väldigt tydligt såg hur kulturarv liksom fysiskt förstördes. Så där blev det väldigt, väldigt tydligt att kulturarvet är utsatt. Och sen finns det också fler lagstiftningar skulle jag säga. Eller det är tydligare utpekat hur man ska skydda kulturarvet. Det blev en lättare plats att börja på så sätt.
Så nu har du ändå gett dig in på det här svåra då, som är den fria konsten och kulturen, men som också rättigheter med armlängds avstånd och mycket annat. Ja, hur ska man skydda det då?
Vi har ju väldigt stark lagstiftning som skyddar mänskliga rättigheter. Vi har yttrandefrihet, rörelsefrihet, alla de här sakerna som kopplar till konstnärlig frihet, möjligheten att skapa och ta del av konst. Så vi har börjat undersöka de här sakerna, men här finns det mycket, mycket mer att göra. Och hur gör vi det bäst? Var finns sårbarheterna i det juridiska systemet men också i förvaltningssystemet? Vi ser ju att man ibland med ganska små medel faktiskt inomstatligt kan påverka hur förvaltningen sker. Till exempel hur man organiserar, vem sätter man som teaterchef eller museichef?
Hur bråttom är det att se över den här situationen inför allvarligare yttre hot och andra situation?
Alltså jag skulle säga att den är ganska allvarlig redan idag. Om man ser en påverkan på flera olika håll att det sker, då är det redan allvarligt på något sätt. Och då måste man bättre gå in och skapa förutsättningar för att det här inte ska kunna ske eller ge stöd, bättre stöd för de organisationer som utsätts för det. Men det är klart att i kris och krig så skruvas ju temperaturen upp. Då blir ju såna här problem alltid större.
Om man talar om den fria konsten och kulturlivet, just i och med att den är fri så vet man ju inte vad som finns, det som inte finns än, men det ska skyddas sen längre fram. Hur gör man?
Ja, men särskilt med konsten, vi vet inte vad som kommer bli betydelsefullt. Så det är klart att man måste fundera kring möjligheter för alla att uttrycka sig. Men sen måste man också vara medveten om att i kris och krig, vi måste ställa frågan: kommer konsten verkligen kunna vara helt fri? Kommer vi kunna säga precis vad som helst? Det kanske kommer bli svårt att ha konst som skända flaggan, för det kommer faktiskt vara upprörande för soldater eller andra som slåss för landet. Då kan det ses väldigt kränkande. Samtidigt så har vi ju fri åsiktsbildning och konsten ska vara fri. Och den frågan är jobbig och svår, men vi måste diskutera den och vi måste börja diskutera den redan nu. För när det väl smäller, då är det mycket svårare att diskutera det, tror jag.
Emma Engström, du är kvar. Vi hörde Anna McWilliams där. Emma Engström, du är kvar med hos oss. Och Anna McWilliams, hon menade ju att vi ska investera i kultur i fredstid här. Är det beredskapsordet som är vägen för mer pengar för kulturlivet? Är det nu det händer? Kulturen får mer pengar?
Ja, det kan det mycket väl bli. Det är lite grann som att man får plötsligt spela med de hårda grabbarna istället för i det här mjuka tjejlaget, liksom, om jag ska hårddra där. Och de hårda grabbarna har kanske pengarna. Men det finns ju också en möjlighet att man plötsligt börjar då, du vet, när man ska söka pengar till sina konstprojekt och så, anpassa språket när man ska ansöka. Jag såg till exempel bara häromdagen i en liten rapport som Filminstitutet hade skrivit som någon slags påminnelse inför kommande filmpolitik. Och där nämns beredskap i samband då med filmarvet, men också i någon slags relation till att det just nu är torka i svensk filmproduktion. De skriver högtidligt att till exempel ett land som inte berättar sina egna historier överlåter åt andra att göra det. Och det tycker jag andas lite så här film som försvar på något sätt. Det kan liksom bli ett modeord kanske, beredskap. Olika beredskapsord helt enkelt.
Men vi hörde ju konstnären här, Amon Shirley Sven, han tryckte på vikten av den konstnärliga friheten i dessa tider. Men det svenska kulturlivet har väl hittills varit rätt tysta, Emma. Vad tror du, hur stort är intresset bland konstnärer i Sverige att vara en del av försvaret? Vill man tillhöra beredskapen?
Alltså det är väldigt dubbelt, tror jag. Å ena sidan så är det ju väldigt traditionellt så här vanligt inom konsten att protestera mot just det här. Upprustning, krig och kanske också nationalism och propaganda som vi hörde som kan på något sätt också uppstå under krigstid. Det som jag har sett som har varit starkast protester är väl tecknare, svenska tecknare som gjorde ett stort upprop mot kärnvapen och upprustning och så tillsammans. Men sen finns det någonting lockande i att höra att man är viktig för landet. Jag hörde en finsk tjänsteman från Arctic Arts Summit som sa att kulturen är första försvarslinjen. Och det kan ju kännas stärkande för förstås också. Men jag har också hört inom till exempel kulturfacket som heter DIK, eller DIK heter de väl, de konstaterade i en rapport att ja, men det är många verksamheter inom kulturen som inte ens har pengar och klarar av vardagen i fredstid. Så att, ja.
Men det har blivit en fråga i alla fall, och vår kulturminister ställde in sin medverkan på Arctic Arts av privata skäl. Men den norska kulturministern var på plats och pratade på ett ganska nytt sätt om kultur och ekonomi. Jag tänker att vi avslutar det samtalet med att lyssna på henne. Hon tryckte på att det är viktigt att investera i kulturen i dessa tider.
Det första jag sa när jag blev kulturminister, det var att i den tiden vi lever i nu så ska vi inte bruka mindre pengar på kultur, vi ska bruka mer pengar på kultur. Och det har vår regering levererat på de senaste åren. Vi har ökat kulturbudgetterna och det handlar om att styrka lokalsamfund, sörja för att kunsten får en plats i folks liv som är med igen på att utveckla motståndskraft i befolkningen. Så jag menar ju att den tiden vi står i ska vi investera mycket i försvar i alla de nordiska länderna, det ser vi gör. Men vi måste samtidigt inte glömma kulturen. det är väldigt, väldigt viktig del av det arbete vi nu gör för att styrka motståndskraften i befolkningen.
Lubna Jeffrey, Norges kulturminister, intervjuad av Joakim Silverdahl. Tack för nu, Emma Engström och Helene Alm. Vi lämnar beredskapsfrågorna, men är kvar i konsten. För efter ett över 30 år långt konstnärsliv så höll Åsa Jungnelius på att nästan drunkna i sitt material av gamla skisser och anteckningar. Från allt hon skapat, hon gjorde de här stora läppstiften och nagellacksflaskorna i glas. Så hon behövde rensa och donerade sina skisser till designarkivet i Pukeberg i Nybro, Småland. Vilket passade bra för arkivet ska föryngra sig och samla in material från formgivare som är verksamma idag. Men att välja bort och ge bort skisser, det har varit en utmaning för Åsa Jungnelius. Och hon valde att elda upp en hel del av det som fanns. Erika Norberg träffade Åsa i hennes ateljé.
Om du skulle ha sett det där rummet och mängden materia som har burits ut därifrån, då blir man ganska lycklig över att en del saker brinner. Jag tänker att allt som var i det där rummet hade en potential. Men till slut så drunknar jag. Och då behöver jag börja om på nytt. Jesus died for
somebody's sins, but not mine. Gloria, första låten på Patti Smiths album Horses, som Åsa Jungnelius lyssnade på om och om igen runt 2010.
När jag jobbar med mina händer, då har jag gärna samma skiva på repeat i flera års tid. Så det är mer om något slags konstigt stämningsläge.
Hon är en av våra främsta, nu verksamma konstnärer och formgivare som slog igenom med numera ikoniska konstverk och designföremål i glas, uppförstorade läppstift, nagellack, snippan som hon formade till en ljuslykta för var mans hem i början av 2000-talet.
Så, vad är det? Hallå Åsa?
Sen dess har hon nästan varit ständigt aktuell med offentliga verk, utställningar i Sverige och utomlands, platsspecifika konstprojekt och glaskollektioner. Och efter att ha varit verksam i mer än 20, ja snart 30 år, så har hon nu börjat rensa, kasta och elda upp gammalt material.
Nu får vi inte upp kanske. Nej, men här är liksom skisser från... alla tidiga skisser och allting från...
OKB, Arefors,
Kosta Boda. Ja, från glasbruken. Jag har ändå tryckt ner i en låda och spart. Och nu är det så skönt att designarkivet har tagit hand om det. Så att det är trygga händer. Och det betyder att jag kanske kan elda upp hela den där byrån snart. Så att det inte... Jag behöver inte ta ansvar för det längre. Det är jätteskönt.
Åsa Jungnelius, som var utmattad och sjukskriven, låg på en soffa i den stora gamla svartmålade skolan i Monsamåla där hon bor och arbetar sedan 19 år tillbaka. Hon låg där och pekade när hennes assistent började rensa. Och i samma veva hörde designarkivet av sig.
Det vi vill med designarkivet är ju att vitalisera det.
Sara Hemmingsson är intendent på Kalmar konstmuseum och designarkivet i Pukeberg som ligger i småländska Nybro.
Och samla in skissmaterial från formgivare som är aktiva idag. Är födda liksom på 70-talet och framåt. Så när vi började tänka på det så följde sig ganska snabbt naturligt att Åsa Jungnelius stod liksom som nummer ett på våran lista.
Arkivet har som uppdrag att bevara förarbeten till formgivna föremål.
Vad var det ni var ute efter?
Nej, men det är ju det här, alltså tidiga skisser från när hon gick på konstfack. Ja, det första liksom till det som blir allting sen egentligen. De tidiga skisserna som leder fram till hennes examensutställning Vad fin du är i håret. Som sen leder fram till de här ikoniska produktserierna som görs på Kosta Boda. Mm. Och sen är det ju så att hon inte skissar så mycket på papper sen, har vi ju lärt oss nu under den här processen. Vi har fått med oss några skisser från hennes... Hon har ju också en liten ateljé på Kosta Boda fortfarande, eller ett rum på Kosta Boda ska jag säga. Annars skissar hon ju mer i materialet idag.
Vi går genom en hall med arbetskläder på krokar. Det doftar linolja. Upp för trappen till ateljén i det stora ljusa rummet på övervåningen.
Och här är det lite hipp som happ. Men det som händer här är ju att jag jobbar med modellerna. Oftast kanske extremt enkla blyertsskisser som går väldigt, väldigt fort. Ibland handlar det liksom om att fånga in ett stämningsläge kring ett verk. Alltså det är som mina anteckningar eller noteringar. Ibland är det liksom kanske olika mått och komma ihåg volym och proportion. Men sen här då jobbar jag i mindre skala i lera eller papper eller lite vad som helst.
Sitter du här?
Mm. Jag sitter på lilla pallen. Mm. Mormors gamla pall från hennes kök. Knirrig.
Mm. Vid en lång arbetsbänk längs spröjsade fönster med utsikt över skogen och vägkröken sitter hon med datorn, ritar snabba blyertsskisser, antecknar, skriver listor, formar miniatyrer i lera. Här monterar hon modeller av utställningshallar och rum. På golvet ligger en modell av ett rum på Konstakademin i Stockholm. Och längre bort står biljetthallen och rulltrappeschaktet till Hagastadens tunnelbanestation, som är det största hon har gjort.
Och så går man lite åt höger, då ligger det skissblock.
Precis.
Där tycker jag mig skönja någon form av musselform.
Ja, precis. Ja. Mycket bra, mycket bra.
Tisdag nästa vecka har du skrivit i ett
hörn. Ja, tisdag nästa vecka.
Pärlan, skulpturen som är central för hela tunnelbaneverket, ska snart tillverkas i Kina. Åsa har precis bokat en ny resa dit. Pärlan ska huggas fram i sten, marmor från Turkiet och Norge. Den ska bli ett slags centrum av snäckans universum, säger Åsa, som man kommer att möta i mitten av tunnelbaneplattformen. I Kina finns en modell i halv skala. Här på arbetsbänken i Monsa Måla står en 3D-utskrift. Och framför den ligger Åsas förlaga.
Som är ju en faktisk snäcka, en hittad. Alltså, jag vet ju att kanske alla människor samlar snäckor och stenar. Jag samlar snäckor och stenar. Mm.
Det gör jag med.
Jag tänker att det är många som gör det. Men det är liksom... jag älskar det. Mm. Det är någonting med... det är som ett slags universellt språk som kommer igen i både snäckor, stenar, natur. Men jag älskar ju också när de är sådär nött av sanden och blir en abstraktion så att man på ett sätt kan förstå vad det är och på ett sätt inte.
På en annan bänk ligger fler bitar som hon har samlat i olika material.
Här är olika stenar, här har vi aluminium, där har vi mässing, olika snäckor, olika ben, strumpbyxa, här är terrassogolv.
Åsa Jungnelius har alltid varit besatt av att ta isär, sätta ihop och forma saker på sitt sätt. Och efter att ha sett ett egengjort glassmycke runt en annan flickas hals så började hon på glasskolan i Orrefors. Hon var 18 år då. I år fyller hon 51 och står fortfarande stadigt i hantverket som hon lärde sig från grunden.
Det är faktiskt skillnad att ha en traditionell hantverksutbildning. För det ger mig ju förståelse för hur man gör saker praktiskt, helt enkelt.
I den egna glashyttan här i Monsa Måla blåser hon återkommande bruksglas. Dricksglas i en form som hon tog fram för många år sedan. Formen av hennes egen knutna hand. Som återkommer i serien Crackle som tillverkas på glasbruket i Kosta.
Hela det här bordet som du ser här kommer fyllas med crackle. Och här kommer vi fördjupa oss lite grann i det här med hålrummets kapacitet och snäckan. Och här har vi Det du ser i mitten här har vi lånat av henne. Mm. De här gipsformarna som då är originalgipsformar. Så vi hoppas väl också att besökarna liksom ska få lite bakom kulissen. Hur har det gått till så att göra de här?
Jag hoppas att jag fick... Om du har
något. Förutom ritningar och skisser med personliga anteckningar och tidiga moodboards, collage med inspirationsbilder, så kommer utställningen om Åsa Jungnelius på Designarkivet att innehålla ett bildspel med bilder från Monsa Måla och Åsa i arbete. Glas och andra föremål som den första snippan som hon delvis format i lera. Och på golvet i utställningshallen står en kundvagn med arbetsmaterial från glasbruket i Kosta. Färgstavar och en arbetsrock.
Mm. Så det här är ju liksom då ett exempel på skiss helt enkelt.
Sara Hemmingsson säger att utställningen visar hur Åsa tidigt hittar vad det är hon vill utforska. Det dukade bordet, vardagen, moderskapet och platsen där hon befinner sig. Hålet och pålen, pepparkvarnen som hon ritade på Konstfack, snippan, gigantiska läppstift från serien Makeup som hon slog igenom med 2008. Det är viktigt för Åsa Jungnelius att allt hon gör börjar som ett konstverk innan det blir en produkt. Och det är därför det inte alltid finns noggranna skisser och ritningar på papper.
För mig i alla fall är ju ett konstnärskap är också att vara lite vilsen. Alltså jag behöver också ta risker. Jag behöver ge mig ut i situationer som jag på något sätt kanske inte vet hur jag ska reda ut. För då skärper jag mina sinnen. För jag tänker att jag lyssnar på materialet. Och för mig i materialet så finns det relationella. Där finns du och jag. Där finns en plats och en situation. Då gäller det att jag hör och förstår. Och då kan ju det ses som en metod. Men samtidigt så är det ju också nytt varje gång på något sätt. Alla sinnena, hela du måste vara på sån skärpa. Och det är då jag behöver stänga av omvärlden. För annars så hör jag inte eller ser inte angelägenheten i det som kanske finns framför mig.
Hon vill gärna besöka platsen, vistas där. Oavsett om det handlar om ett platsspecifikt verk eller utforskandet av ett material. En metod som hon utvecklade under en period då platsen där hon bor och verkar förändrades. När den industriella tillverkningen i flera glasbruk i Småland lades ner.
Jag samlade material runt mitt hus. Jag började göra temporära skulpturer ute i skogen. Men då jobbade jag i förgängliga material. Det var trolldeg och papier-maché. De har ju liksom försvunnit bort. Men det var handlingen som jag tror var det viktiga då. Så mycket med att förstå plats, människa och material har ju varit ett kontinuerligt utforskande. Och sen bjuder väl olika tider på olika saker. Nu när jag skulpterar mycket sten, det är så otroligt tidskrävande. Jag vill ju bara vara hemma och hålla på och gnaga och hacka i mina stenar. Men jag älskar också att ha varit på de platserna som i den sten jag jobbar i till exempel.
Det är kanske favoritplatsen. Själva stenverkstan. Just nu så jobbar jag med den där. En grön sten.
Ett stort grönt stenblock som Åsa Jungnelius har tagit hem från Nordnorge ligger på betongplattan som hon har gjutit framför den gamla gymnastiksalen där hon har sin glashytta. Och numera också ett rum fullt med redskap och verktyg för att hugga i sten.
Du har skaffat redskap så du kan hantera det här själv, va?
Ja, alltså upp till en viss vikt. Mm. Nu kan jag väl lyfta i alla fall 2,5 ton. Kan liksom lyfta upp, flytta, vända. Mm.
reporter Erika Nordberg. Och musiken här, det är ju Gloria med Patti Smith. Och vi hörde ju i reportaget att Åsa Jungnelius arbetar med den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Och konstsatsningen i tunnelbanan i Stockholm, det är inget nytt. Det är till världen, den är till ytan världens största konstutställning. Med både permanent konst som Åsa Jungnelius verk, men också med tillfälliga utställningar. Och en kollega till oss har ett särskilt intresse för det här med konst i Stockholms tunnelbana. Måns Hirschfeldt, hej.
Hej, hej, kul. Ja.
Konstkritiker här hos oss. Alltså, du älskar ju det här med konsten i tunnelbanan.
Ett favoritämne, verkligen. Ja.
Hur kommer det sig att konsten finns i Stockholms tunnelbanesystem?
Ja, men utbyggnaden av tunnelbanan från 50-talet framåt, den sammanfaller ju med en diskussion om konstens demokratisering, om att skapa offentliga rum för alla att vistas i. Om konsten som vardagsvara så där. Så den blir ju väldigt mycket en del av samhällsbygget, tunnelbanan och konsten i tunnelbanan. Sen så får den ju väldigt positiv respons. Den är ju älskad, den här konsten. Det gäller ju inte för all offentlig konst, men det har ju förstås också medverkat till att det här är något som man vill fortsätta satsa på. Sen så har det ju också förstås säkert funnits en sida när man vill motverka att tunnelbanan blir en grå och farlig, omänsklig plats. Så då är det viktigt att, liksom med färg och form och sammanhang och liksom hemortskänsla, tror jag, på stationerna.
Mm, ja, det tog ett par år för mig i Stockholm innan jag såg konsten. En favorit, det är ändå Östermalmstorg och Siri Derkerts ristningar där i betongen. Jag vet att inte det är din favorit, Måns, men...
Ja, fast det är en favorit, topp fem skulle jag säga. Men, ja.
Men du får ge oss tre tips. Vad får man inte missa i Stockholms tunnelbana?
Ja, men om vi delar upp dem i linjer. Vi har ju röd, grön och blå linje. Det är ju lite olika. Den röda linjen, det är ju mera, ganska mycket 60-talsstationer. Det är ganska brunt och murrigt. Ibland tycker jag, Siri Derkert som du nämner, är ju en klassiker därifrån. Jag skulle vilja sticka ut lite där och säga universitetet. Och där tror jag en del inte håller med mig. Det är ganska, det är lite kylig, intellektuell station. Sådär. Det handlar om mänskliga rättigheter och Carl von Linnés resor och lärjungar och sådär. Det är en belgisk konstnär, François Schein, som har gjort den. Jag tycker den är kul. Man måste gå på hela stationen för att liksom hitta alla fina grejer där.
Mycket text.
Mycket text, ja. Mm. Det är alla mänskliga rättigheter.
Ja, och på grön och röd linje då?
Nej, men det är på den röda. Grön linje. Också en kanske personlig favorit, Västertorp. Jörgen Fågelqvist har gjort bilder på temat Andrés ballongfärd. Och det är ju den stora naturen och det stora ödet och de stora drömmarna mitt i vardagspendlingen. Så där han har klämt in de där bilderna på ett ganska trångt och lite svårt utrymme. Men det är liksom det är lågmält och stillsamt och samtidigt jävligt ödesmättat, tycker jag.
Mm, och den blå linjen?
Alltså där tvingas jag ju någonstans välja mellan mina egna barn. Det är jättesvårt. En favorit, absolut, det är ju P.O. Ultvedts T-centralen, den lägre delen av T-centralen. Den är utformad som en medeltidskyrka, fast med traktorspår i valven och byggnadsställningar, blått och vitt. Den är jäkligt flott, alltså.
Den har jag faktiskt inte tänkt på riktigt.
Nej, men då måste man ner en våning till, ner till blå linjen.
Men vilken station är Queen of All Queens?
Det är inte Queen of All Queens, det är King of Kings.
Mm.
Det är Kungstråden. Ulrik Samuelsson, det är ju ett av 1900-talets stora konstverk, alla kategorier, Kungstrålens tunnelbanestation. Det är en total gestaltning, det är en hel värld som man kliver in i. Det är ju ofta så på blå linjens grottstationer. Man är helt omgiven av konsten. Och det där är ju en slags... Alltså det är ju en arkeologisk utgrävning från framtiden. Det är liksom slott, kraftverk, det är ett otroligt spänningsfält där inne. Man undrar lite, vad har hänt? Vad har pågått här? Vad hände här förr i tiden eller i framtiden? Ur någon slags fantasisynpunkt så är inte det där en helt trygg plats, faktiskt. Men jag älskar att vara där.
Men om du då ska rekommendera någon som ska på semester i Stockholm i sommar eller har hemester, någon liten rutt som är extra bra?
Ja, men som jag var inne på, det är alltså blå linjens grottstationer. De är ju extremt fotogenik. Det är också de man ser från såna här tillresta tunnelbanestationsturister. Det är där man plåtar de här höga färggranna valven där man är man som sagt helt omsluten av konsten. Mm. Och det är absolut. Blå linje, nästan vilken station som helst. Det är mitt tips.
Tips från Måns Hirschfeldt. Tack för det. Och med det så går vi in i verkstaden. För i dagens avsnitt av Hantverket besöker vår flitiga kollega Helene Alm kulturplåtslagaren Anders Sika i Värmland. Han älskar sina verktyg, som rondellsaxen till exempel. Det krävs en hel del för att det ska bli helt rätt.
Nu ska jag klippa den här.
Nu har du ritsat in
efter mallen här. Ja. Och så ska jag klippa. Då
gå bort med den här plåtbiten som är inte jättestor. 30x40 eller något?
Ja.
I sin verkstad hemma på gården i Rudskogen, ett par mil norr om Karlstad, tillverkar Anders Sika tak och takavvattning som man gjorde förr. Just nu håller han på med en del av ett stuprör, som man vill kalla det.
Det har jag också alltid haft som rätt, som man säger hängränna och så säger man stuprör. Mm. Men jag såg i en gammal verktygsbok från slutet på 1800-talet, så där stod det faktiskt stupränna. Så det har jag ändrat mig lite.
Det måste vara lite 1800-tal för att det ska passera.
Ja, precis. Mm. Precis. Är det från 1800-talet, då vet jag att det var rätt. Liksom. Ja.
Oj, vad har du för maskin här nu?
Det här är en slagsax. Inte så himla gammal. Eller ja, det beror på hur man ser det. Den är lika gammal som mig. Så den börjar väl också bli till åren. Men när man ser till de verktyg jag använder så är det väldigt modern. Så.
Det var intresset för byggnadsvård som fick Anders Sika att lämna det moderna plåtslageriet för att istället bli kulturplåtslagare. Då arbetar man i den gamla hantverkstraditionen, tillverkar och anpassar plåtdetaljerna för varje enskild byggnad.
Och jag tyckte att det var häftigt hantverk, för att det finns så lite som är förändrat. Om jag skulle ta den här som vi kallar köppen, som är liksom plåtslagarens verktygslåda. Om jag skulle gå tillbaka 100 år eller 150 år med den, så är det enda som plåtslagarna från förr då inte skulle känna igen är ju liksom skruvdragaren. Sen är alla verktygen samma. Och det fascinerade mig. Så är det bara att följa ritsen här och klippa ut själva formen. Och den här formen, den ändras ju lite grann beroende på vad det är för vinkel på skarprörsböjen. Men det som jag oftast gör är ju det som var standard för. Och standard för på en sån här vinkel, det var 60 grader. Det går ju att köpa såna här skarprörsvinklar idag, alltså färdigproducerade. Men då är de 70 grader. Och det är lite för skarp vinkel för en sån här skarp böj. Du får sämre flöde liksom.
En skarprörsböj, det är den översta vinklade delen av stupet. Rännan som leder in mot väggen. Och det han sitter och klipper i nu är vanlig galvplåt.
Galvplåt, det är alltså försinkad plåt. Och den som jag jobbar med, den är inte den moderna galven. För den har aluminium i sig. Och är det aluminium i den så går det inte löda i den. Man kan ju underhålla på ett annat sätt om man kan löda. Man kan liksom gå in och laga då. Så jag tänker ju långt efter min tid också liksom. Så det är därför jag inte helst inte jobbar med de moderna material där man har blandat in aluminium då.
Så det är mer slit och släng också då med det moderna?
Ja, det är det. Nu är ett omslag här på båda sidor. En åt varje håll.
Han gör så kallade hakfalsar längs plåtsidorna.
Då kör ni rundvalsen här. Rundvalsmaskinen.
Den platta plåten ska bli en cylinder i en maskin från sent 1800-tal.
Det som är speciellt med den här är att den har mindre valsar. Och det är för att kunna tillverka tunna rör. Rör som är ner till 2 tum, då, 50 mm.
Och nu blev den helt rund.
Ja,
precis. Kunde du då haka i de här ändarna?
Då hakar man i ändarna så här. Mm. Och sen så går man fram till den här rörfallslutare som också är liksom väldigt gammal. En gammal Groover. Jag tror den är från England från början. Så, då klämmer man ihop falsen liksom.
Båda de här gamla verktygen där han vevar för hand är från slutet av 1800-talet och favoriterna i verkstaden, särskilt grovern.
Det är få som tar så tunna rör som den där tar. Och man vet ju att den där har ju liksom använts så otroligt mycket och varit med, och den funkar hur bra som helst. Den är så enkel och jag gillar ju det här. Enkelt, och verktygen är byggda för att hålla för alltid. Så är det ju verkligen inte med någonting som tillverkas idag i stort sett. Det skulle jag säga, det är min favorit. Och med endast lite underhåll så fungerar de som nya igen liksom. Så det är... Det är häftigt.
Vi står kvar och tittar på just de här gamla maskinerna. På de rundsvarvade trähandtagen på groven och den snirklade järnveven på rundvalsmaskinen.
Det som jag tycker är också fascinerande, det är funktionen på den här som är det viktiga. Men man kan inte låta bli att göra den lite snygg också. Den här.
Ja, just det. Själva den veven som du drar i, den är lite böjd.
Precis.
På, fint, ja.
Ja, och de här... Handtagen på den här, alltså, de hade ju inte behövt att vara designade så här smäcker liksom, men de gör grejerna så för att funktion och estetik fick liksom gå hand i hand. Det är väl lite så jag tänker med de grejerna jag gör också. Jag gör vanlig takavvattning, men den ska se bra ut.
Har du någon liten
vass
sak där?
Precis. För att låsa falsen, så han körnar
det. Det är just med de gamla maskinerna och verktyg han gör själv som Anders kan tillverka mindre, nättare takavvattningar på balkonger och farstutak.
Jag tycker det är jätteroligt att göra farstukvistar och utbyggnader liksom. Speciellt på en farstukvist som brukar vara utsmyckade liksom. Det är mycket fönster, det är mycket kanske snickarkläder, detaljer i fotbrädor som man har fräst hörnen på brädorna för att det ska bli helt rätt. Och sen så ska man ha dit med någon stor takavvattning som syns jättemycket. Det förstör ju hela intrycket liksom. Man ska göra takavvattningen och plåtdetaljerna på huset så att det smälter in så bra som möjligt. Och att man målar in rännor och rör i fasadfärgen liksom. Så gjorde man ju alltid förr.
Skarprörsböjen fogas ihop och får det utseende som kännetecknar kulturplåtslageri, där tydliga skarpa falsar på rör och plåttak, anpassade vattkupor och konformade infästningar i väggen.
Det här är ju en rondellsax. Det är också ett gammalt verktyg. Det liksom... trycket på den här då. Så får man en perfekt cirkel. Jag älskar när folk kommer till mig. Vi vill ha såna här hängrännor som det var på huset från början. Och vi har en bild här från 1800-talet liksom. Och så får man titta. Hur ser den här ut? För du har bara från en vinkel från ett visst håll liksom. Hur ser den här ut och vilka proportioner har den? Och försöka ta fram det. Och när man gör det och lyckas och man får upp den där och så tittar man på den så bara, ja, men jag tror fan det där är bra nära originalet liksom. Det är ju det som driver mig. Just det här att återskapa någonting som inte görs ofta idag. Det tycker jag är skitkul.
Anders Sika, kulturplåtslagare, reporter Helene Alm. Och alla avsnitt av Hantverket kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Studiotekniker idag var Oskar Thor, producent Maria Jotzelius och jag heter Lisa Bergström.